Idag har jag ingen mindre än snygg Robin hos mig. Det är ingen mindre än Robin Bengtsson. Han är artist och låtskrivare. Välkommen hit, Robin.
Tusen tack.
Du Robin, berätta. Du har ju varit med i Idol, du har vunnit Melodifestivalen, du skriver dina egna låtar, men din resa började ju inte riktigt där. Jag vill höra lite om din uppväxt först.
Min uppväxt? Ja, var ska man börja? Jag är uppvuxen på landet i Svenljunga, som ligger utanför Borås. Mamma, pappa, en lilla syster. Ja, alltså jag har ju hållit på mycket med motocross, motorsport, hela min uppväxt. Och tävlat med det i 12 år typ. Så när jag var liten drömde jag om att bli världsmästare i motocross. Och inte så mycket om att stå på scener.
Hur kom sången in i ditt liv då?
Men den har nog varit med lite hela tiden. Jag har inga föräldrar som håller på med musik på det sättet, så, men vi har alltid haft musik liksom runt oss och alltid haft på musik. Vare sig liksom, det har varit middag hemma eller vi har åkt bil eller liksom, så alltid musik på hög volym och liksom, och mycket, mycket lyssnande och mycket olika genrer och sådär. Så att jag har ändå alltid haft musikintresse på något sätt. Och sen började jag spela lite sådär instrument i musikskolan. Blockflöjt fick man ju börja med. Och det var, min mamma gjorde en sån här Metro, veckans mamma i Metro någon gång. Och då blev rubriken att Robin började med blockflöjt i tvåan. Och den har feltolkats några gånger. Men sen efter det började jag spela trumpet och sen gitarr. Och sen så, ja, så kommer den här rockstjärnedrömmen liksom som nästan alla unga som börjar spela gitarr får.
Så man kan säga att musiken kom inte egentligen in i ditt liv förrän du började på gymnasiet?
Nej, det var mer alltså den här kommunala musikskolan, att man gick och tog en lektion i veckan typ. Det har jag gjort sedan jag var, ja, sen jag gick i tvåan typ i skolan, fram till så jag gick ut nian.
Så du körde med en musiklärare en gång i veckan?
Ja.
Stod du framför spegeln varje dag och sjöng och låtsades vara en rockstjärna sen du var liten, eller kom det senare?
Det gjorde jag nog kanske från åttonde klass och framåt. Då hade vi hade ett stort badrum i källaren hos mamma och pappa. Där jag satte upp en barstol och så satt jag framför den spegeln. Kanske 2-3 timmar per kväll och spelade gitarr och sjung. Så där har jag suttit ganska många hundra timmar.
Det är ju väldigt ovanligt.
Ja, det kanske, jag vet inte.
Du fick ihop dina 10 000 timmar.
Det har jag nog fått ihop med råge, tror jag. Men jag tror också att det var typ, det var väl någonstans där som alla de här typ Fame Factory och Idol och det här började gå på tv liksom när jag var, ja, men runt 13-14. Och då fick man liksom inspiration av att sitta och titta på det på kvällarna. Och ja, men innan dess hade jag väl ingen koll på hur mycket liksom tid kanske det låg bakom en musikkarriär. Och jag tror jag insåg redan då typ att man var tvungen att sätta igång och liksom verkligen köra alla de här timmarna.
Så att du var 8 år när du började med den här blockflöjten?
Ja.
Och sen har du fortsatt. Ja. När började du med gitarr? Hur gammal var du då?
Då gick jag kanske i 5-6. Något sånt där. Men jag kände att det var mycket roligare. Det var ju första instrumentet som jag spelade som det gick att sjunga samtidigt som man spelade. För det var svårt med trumpet och blockflöjt. Så då började jag liksom sjunga gitarrläxan istället för att spela den. Och då kände jag någonstans där att det var roligare att sjunga. Så då, det var kanske någonstans där då som jag också kände att jag hade liksom en bra röst. Jag hörde att jag inte sjöng liksom supersurt och att jag hade lite fallenhet för det. Så att då, där väcktes väl drömmen om att typ stå på scen och sjunga för folk, tror jag.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och hur gammal var du när du sökte till Idol sen?
17. Jag sökte när jag var 16 också året innan, men då kom jag inte vidare.
För att?
Jag var väl för dålig liksom. Jag är jätteglad att jag inte gick vidare då, för att jag var verkligen inte redo. Jag var egentligen inte redo ens det året som jag var med. Det är ju alltså sån jävla skämskudde att kolla på det där idag. Nej, men det är vidrigt. Fruktansvärt. Men samtidigt så var ju, man lärde sig svinmycket där.
Kände du att du sjöng falskt eller vad?
Ja, men alltså det är hela bara liksom uppsynen. Jag vill inte ens se det liksom.
Det är ju gulligt, vad 17. Ja,
det är högst tveksamt. Men
varför tog de med er då, tror du?
Jag vet inte faktiskt. Alltså jag kan inte se det när jag tittar på det nu. Men de kanske såg någonting, någon potential där. Uppenbarligen gjorde de ju det.
Du kom ju ändå trea i Idol, ja. 2008. Så du måste ju ha haft potential.
Ja.
Du måste ha vuxit enormt.
Ja, men jag var väl en klassisk sån där. Gjorde en sån där idolresa där man såg mycket utveckling från vecka till vecka. Kanske inte nödvändigtvis att jag var liksom tredje bäst artist och sångare i det startfältet som var det året. Men jag tror folket eller tittarna liksom gillade att följa min utveckling. Liksom. Och det brukar vara typ någon sån varje år som är med. Så det är jag ju supertacksam att jag fick göra, för att det har ju liksom lett till allt annat som har hänt sen efteråt, även om det har tagit ganska lång liksom tid emellan typ Idol och Melodifestivalen och hela den biten.
När man kommer tre i en sån tävling, man är helt okänd, man ställer sig framför en jury och så får man chansen att vara med, och helt plötsligt så förändras ju faktiskt ens liv över en natt. Mm. Du går ju ändå på gymnasiet, du kommer från en liten, vad ska jag kalla det för, håla.
Ja,
om man jämför med Stockholm. Det låter väldigt negativt.
Ja, men stockholmare kallar väl det för håla.
Ja.
Men, ja.
Jag är från Uppsala, så jag kallar det för en sån här mellanstorstad.
Ja, exakt.
Men då tänker man, hur många bodde där du kommer ifrån? Det kan ha varit många tusen.
Det bor väl kanske 10 000 i kommunen.
Ja,
3 000 i själva orten. Liksom.
Alla kände ju till dig.
Ja.
Ja.
Redan innan.
Exakt, ja, du var kändis.
Alla känner alla.
Kändis i orten. Mm. Eller på orten. Eller i orten, eller på, strunt samma. Man kan säga att du var kändis redan innan du sökte till Idol, där du kommer ifrån. Men hur var det att bli liksom stjärna över en natt och sen komma tillbaka?
Det var inte så himla konstigt, för att ja, men, i och med att det är så pass litet som det är, så kände ändå alla redan en innan allt det här. Så att det var ju egentligen ingen skillnad att gå ner på ICA och handla, vilket var ganska skönt liksom. Så att det var väl mera, alltså jag hade ju typ knappt varit en natt i Stockholm förut, före jag åkte upp hit i 10 veckor och gjorde Idol-grejen. Så att det som var sjukt för mig var att man gick på stan i Stockholm och folk kände igen en liksom. Det var ju det som var det surrealistiskt. Och det var också, alltså det här var ju liksom innan typ Instagram och Facebook hade blivit speciellt stort, så att sociala medier fanns ju inte på det sättet, utan folk läste liksom i Aftonbladet typ om kvällens idolfält, och vi hade någon liten blogg tror jag på tv4.se, men det var ju i stort sett det man hade som verktyg för att kommunicera med alla tittare och de som röstade och så att det blev väldigt kännbart bara ute i IRL liksom, när man gick på gatan. Nu för tiden bär man ju med sig det hela tiden typ i telefonen. Så det var lite andra tider, och jag tyckte det var verkligen spännande, kommer jag ihåg.
Jag kan tänka mig alla små tjejer som bara Robin.
Ja, men det var ju en i vårat år som tog alla liksom allas tjejernas uppmärksamhet. Han hette Johan Palm, han var 2 år yngre, men han var 16. Och det var ju folk, alltså dygnet runt utanför vårt hotell så hängde det ju en skara med tonårstjejer liksom. Så att jag står ändå lite i skuggan av honom där när det kom till tonårsfansen.
Var du sotis?
Nej. Nej, det kändes mest jobbigt för honom när han, så fort han gick ut liksom, så hoppar de på.
Massa galningar. Okej, nu har jag kommit trea. Nu är du liksom känd för svenska folket. Vad ska jag göra nu? Hamnade du i en liten svacka där?
Ja, det kan man verkligen säga. Alltså, jag var ju då 18 år, kunde ingenting om musikbranschen. Och hade ju varit i den, om man säger så, typ 10 veckor bara. Och hade väl egentligen inga verktyg. Och som sagt, det fanns inga supergivna plattformar heller att hålla liksom fanskaran vid liv. Som det finns nu, att du samlar på dig liksom ett gäng följare och sen så kan de bara följa allt du gör, och om du släpper något nytt och sådär så har du publiken där. Men jag visste liksom inte alls vilken ände jag skulle börja. Och jag var ju inte en av dem som då skivbolaget som producerade Idol plockade upp, så att jag hade liksom ingenting där heller. Så att jag åkte väl liksom hem till mitt pojkrum hemma i Svenljunga och men typ fortsatte sitta där nere och spela gitarr på kvällarna. Satt ihop bandet hemifrån som jag redan hade spelat med lite innan. Och sen hade jag lite otur. Jag fick tag på någon typ en bokare som satte mig på gig över hela Sverige, vilket var skitkul. Men jag hade ju ingen koll på vad saker och ting skulle kosta och sådär. Så jag blev blåst på ganska mycket pengar. Fick det knappt att gå runt, att åka runt och spela. Så då tröttnade jag lite på det. Och skaffade mig ett liksom 9-to-5 jobb. Och körde på det. Jag hoppade av gymnasiet också när jag var med i Idol. För jag tänkte att nu, det är nu liksom händer det. Så jag kommer att behöva skolan. Så att, ja, men jag tog några hundår där och bara jobbade och pluggade komvux typ i 2 år.
Inte i Stockholm då?
Nej, utan det var kvar hemma. Och sen så flyttade jag upp till Stockholm där vintern 2011. Kanske precis när det blivit 2012. Där någon gång. För att satsa, göra någon slags ny satsning på musikkarriären typ.
Och hur gick det då? Eller hur kom trögt. Du in? Hur kom du in i det igen?
Men det var
ensam.
Ja, men det var ganska trögt. Jag hade ju lite folk typ som jag jobbade med och de man hade lyckats lära känna under idoltiden, men samtidigt så var man inte så här superaktuell liksom, så det var ju verkligen bara att armbåga sig fram. Jag skrev till supermånga producenter och låtskrivare och bara liksom, kan vi se, ska vi skriva någonting, ska vi liksom så där. Så att jag höll på, så jag jobbade på dagarna och sen så satt jag på kvällar och helger och skrev musik med alla som kunde tänka sig.
Som nappade?
Alla som nappade, ja. Så jag bara skickade ut liksom till så många som möjligt. Och sen så fick jag till någon låt som var bra, och så fick jag någon skivbolagsstil på en låt typ, och så släppte vi den.
Vilket år är det här?
2013 fick jag först ett avtal med BMG som är alltså ett förlag som låtskrivare. Då hade jag skrivit några låtar som de gillade, och så fick jag typ ett förskott så jag kunde ta tjänstledigt från mitt jobb i ett halvår och bara fokusera på att skriva låtar. Och sen när det halvåret hade gått så hade jag ett gäng färdiga låtar, och så fick jag en deal och kunde släppa en EP, och så fick jag in en låt på radio på P3. Och så snurrade den där ett tag, men det tog liksom inte sån där fart att det började rulla in liksom gig och jobb i någon större omfattning. Så att då fick jag hoppa tillbaka och börja jobba heltid igen.
På?
Som telefonförsäljare på Dialekt heter det.
Under den här tiden har du träffat din flickvän Emma?
Ja.
Som då kommer från?
Täby.
Stockholms tjej.
Mm.
Och du är ändå bara 23 år gammal.
Mm.
Och du skaffar barn där?
Ja, hösten 13 föddes ju Ville då.
Och hur kommer det sig att du skaffar barn så ungt? Alltså, tycker det är häftigt. Men jag bara känner så här, du är ute efter en musikkarriär, du är ute efter allting. Helt plötsligt blir du pappa 23 år gammal.
Nej, men jag såg väl inget egentligen hinder med att kombinera de två sakerna. Så.
Du var redo att bli farsa liksom?
Ja, det vet jag inte om jag var. Jag kanske tyckte det själv liksom, men jag har nog alltid sett mig själv som en ung förälder liksom, och mina föräldrar var unga. De var, mamma var 21 när jag föddes liksom. Och pappa är 4 år äldre än henne.
Alltså 23 är ju inte sådär, det är ju inte super ungt. Nej, men ändå ungt, jag tänker man satsar på sin musikkarriär.
I Stockholm är det väl i alla fall ungt. Alltså ja, där jag kommer från är det mer kanske standard. Att innan 25 så ganska många som har barn liksom.
Ja, jag hade en barnflicka för många år sedan. Hon sa att i Motala är förstföderskorna runt 20 år. Mm. Och på Östermalm är de runt 38. Mm. Så att det skiljer sig, liksom, det är ett spann på nästan 20 år.
Men så, ja, så nej, det ser jag väl inte några liksom, hinder med direkt. Alls.
Och så blir du pappa mitt i allt det där. Där du ska liksom hanka dig fram som musiker och du jobbar som telefonförsäljare. Mm. Var bor du någonstans?
I Täby. Och det var även där jag jobbade. Och ja, jag har väl bott i norrort. Jag har flyttat runt väldigt mycket sen jag flyttade upp till Stockholm för 10 år sedan. Men trivs i norr om stan. Och jag trivs inte att bo i stan. Överhuvudtaget.
Och varför tar du slut mellan dig och Emma då? För du tar ju slut ganska snabbt efter att din son föds.
Ja, men det var väl en kombo av att liksom vi var nog kanske inte redo riktigt. Och ja, men unga och liksom man har inte riktigt hittat rätt i livet. Så att det blev som det blev liksom.
Om man säger så här, man lämnar första gången man får ett barn. Du ska ha barn nu igen.
Ja.
Nästan 10 år senare. Mm. 9, men ja. Har du ett helt annat inre lugn idag när du ska bli pappa än vad du hade när du var 23?
Ja, absolut.
Så du märker skillnaden på mognad och allting?
Ja, man tror att man är vuxen när man är 18 liksom. Och sen så tror man att man är vuxen när man är 23. Och nu tror jag att jag är vuxen när jag är 32. Jag kommer antagligen titta tillbaka om 10 år till och säga att jag inte var det liksom. Men
om det är någon, alltså jag vill inte kalla det för tröst.
Ja.
Det där med att man blir äldre från 30 till 40, där känner man bara av lite mer krämper och sådär.
Ja.
Fast man vill, ja jag vet, det är jättekul att bli äldre. Så, har du bra relation med Emma idag?
Ja.
Ni snackar och ja, ni kompisar.
Ja, och Ville bor ju varannan vecka hos mig och varannan vecka hos henne. Liksom. Och vi bor ju nära varann och skolan ligger typ mitt emellan. Så att...
Och hur känns det för Ville att bli storebror?
Han är supertaggad. Han har ju önskat sig det i julklapp nu 2 år i rad. Så att han tycker det ska bli kul.
Men om vi går tillbaka till 2013 när han föds. Du är inte med i Melodifestivalen förrän 2016.
Nej.
Så du tragglar där några år.
Ja, men jag fortsätter väl egentligen på samma bana där. Alltså, det var mycket sitta kvällar och helger när man hade tid och försöka få fram liksom, låtmaterial som skulle leda någonstans. Liksom. Och ja, men liksom nätverka, försöka hitta det här liksom, klassiska, vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Och jag bara tänkte att till slut så kommer det att ske. Och det var verkligen exakt så. Alltså när det väl tog fart då hösten 2015 så fick jag tag på en låt som var inskickad till Melodifestivalen och personen som hade sjungit in den ville inte vara med i Melodifestivalen. Men låten tyckte SVT jättemycket om. Så, och då av en slump så hamnade den liksom i mitt knä. Och så spelade jag in den och så gick det skitfort från att liksom känna att det inte ledde någonstans till att ha en plats i Melodifestivalen liksom. Så att det var rena tillfälligheter. Men antagligen hade jag inte hamnat i den situationen om inte liksom alla de här hundåren låg bakom liksom.
100%. Mm. Det är det där man glömmer, de där hundåren.
Ja, verkligen.
Som du verkligen kämpade. Du säger att det var en slump, men finns det någon man bakom eller en kvinna bakom som gjorde så att det hamnade i knät på dig?
Ja, verkligen. En kvinna som heter Frida Rydman som också av en slump kommer från samma byhåla som jag. Och våra föräldrar liksom känner varandra. Och hon jobbade då på Capital Music som är en del av Universal. Och vi hade haft lite kontakt och jag hade skrivit ganska mycket musik med Robin Stjernberg som också var på samma skivbolag och då lärt känna henne och så vi kom fram till fan vi kom ju från samma ställe och sådär. Så vi hade sagt att det vore kul att jobba ihop på något sätt liksom. Så att det var via henne och så hon letade väl lite extra åt liksom mig då efter en låt till just Melodifestivalen som hon jobbar väldigt mycket med. Så det var tack vare henne egentligen.
Så vi säger tack till Frida då.
Tack Frida.
Du får den här låten. Vilken placering hamnar du på?
Jag kom på 5:e plats har jag för mig. Och var hur nöjd som helst. Alltså först gick jag direkt till final i den här delfinalen. I ett startfält som jag absolut inte trodde att jag skulle gå direkt till final. Och sen kom jag 5:a liksom, och fick en superradiohit det året och spelades jättemycket.
Kan du sjunga lite på låten?
He hasn't seen it all, that you are beautiful, I'm breaking down the wall, and you're a star. Så går den. Och så lite munspels slinga. Så att jag liksom kunde bara med den låten typ säga upp mig från mitt från mitt jobb och fick hela liksom året inbokat med spelningar. Vilket var helt otroligt i och med att jag bara hade liksom en låt som folk kände till. Så det var liksom, hade jag kommit typ sist i finalen så hade det nog inte liksom gått så bra som det gjorde. Så att egentligen har jag den låten att tacka mer än liksom min vinnarlåt tror jag för att karriären har gått som den gör.
Men när du åkte runt på turnerade i Sverige, kunde du sjunga dina andra låtar som du hade gjort då också?
Ja, alltså jag har en liten, liksom, liten fanskara som finns kvar från idoltiden till och med. Som fortfarande kommer på gig och sådär. Vilket är skit liksom coolt, för det är liksom 14 år sedan. Och ja, men så hade jag liksom några låtar som hade gått lite grann på radio från ja, men, 2013. Men gemene man hade ju ingen koll överhuvudtaget på dem. Men jag hade ändå liksom, så jag kunde fylla ut en halvtimme, 40 minuter med gig liksom. Och så körde jag 2-3 covers också. Så att, och sen så, men jag gillar att liksom se mig själv som ganska så här allsidig och inte supernischad på någonting. Och då öppnar också in ganska många andra gig där man kan så här komma in och gästa och jag och nästan varenda stad i Sverige har ju sin egen allsång nu för tiden. Det har ju liksom gått inflation i allsånger. Så väldigt många ställen man åker till och kör bara, men jag körde min mellohit och så körde man en allsång och så gästar man kanske bandet där med någon annan låt. Liksom.
Var du med i allsång på Skansen året efter? Eller samma år?
Nej, det var jag med 2017.
Året efter. Ja. Men sen då helt plötsligt så kommer du femma i mello och då är du tillbaka där du var 2008.
Ja.
Och det är ändå 8 år senare. Mm. Det är en väldigt lång tid. Blir man mer ödmjuk sådär? Känner man att nej men, det kan ju faktiskt skita sig imorgon?
Ja, verkligen. Och sen så tror jag att jag hade liksom den, det förståndet också kanske när jag var, då var jag 26. Lite mer moget tänken när man är 18 liksom, då sket jag ju ganska mycket i liksom konsekvenserna också, att jag tänkte bara jag har kul nu och jag bryr mig inte vad som händer om 2 veckor liksom. Men jag blev väldigt mycket mer liksom ödmjukt inställd till det. Den här när jag fick, det kändes också lite grann som en så här andra chans på något sätt. Så absolut, och då det ledde ju också till att jag blev mycket bättre på att planera kanske framåt och se till att ha jobb framöver. Och inte minst alltså alla de här åren mellan Idol och Melodifestivalen har ju där glider jag lite mer in på ett bananskal som 18-åring. Kom in med gitarren och körde en låt bara du får med Idol och sen över en natt så blev det som det blev och nu låg det liksom ganska många mer timmars jobb bakom det. Och då tror jag liksom att det blir naturligt att man vårdar det mer liksom med noggrant.
Jag tänker fram till 2017 eller från 2016 till 2017, märker du också hur folk runt omkring dig agerar? Helt plötsligt är du tillbaka på scenen och blir lite mer av en kändis och offentlig.
Ja, alltså, jag
känner du att så här, tjejerna kommer fram till dig på krogen, händer det saker?
Inte jättemycket egentligen. Jag tror kanske heller inte att typ de flesta, när jag väl kom tillbaka då 2016, så tror jag de allra flesta inte kände att de hade någon relation till Idol 2008, utan det var nog mer som att det kom upp någon ny person liksom.
Okej, men blev det en, men blev det en sån här revival för dig igen? Att helt plötsligt så är du med i tidningarna, de börjar skriva om dig, du är tillbaka på...
Ja, men det är väl egentligen så här, det är ju någonting som jag inte haft som någon slags mål, eller det är något jag inte trivs jättebra med, så alltså jag den delen av det offentliga är ju inte jag superfan av liksom, så att för mig har det alltid
men samtidigt skrivs det inte om, men så finns det inte.
Nej, nej, alltså jag inser ju liksom den att man att det är bra för en att vara i ropet liksom, men alltså det här kändisskapet, det är ju något som jag egentligen inte är superbekväm med, utan det är ju alltid för mig handlat om att få kunna jobba med musik. Och när jag väl står på scen så gillar jag ju såklart liksom att det kommer många människor och att och den uppmärksamheten där liksom, men i övrigt så känner jag mer att det liksom är en grej som jag måste ta med jobbet typ.
Men du känns ju ändå så här rätt öppen och pratar igen om ditt privatliv och sådär, vilket jag också kan göra. Ja, det är vad det är liksom. Man är människa.
Men typ lite så känner jag också. Det är vad det är. Alltså om någon har en fråga så svarar jag liksom. Men jag fläker ju inte ut jättemycket av privatlivet så på sociala medier och pratar självmant om privatlivet.
Men
det är väl så här små grejer som jag tycker är kul att dela liksom. Men i övrigt så ja, om någon undrar något får de väl fråga liksom. Jag har inga problem med det så, men jag känner inget behov av att berätta det.
Och skrika ut det. Nej. Kände du under de här åren när det inte gick så bra och du fick traggla dig fram att du mådde lite dåligt, eller har du hela tiden mått bra under den här tiden?
Jag har inte mått dåligt liksom psykiskt över det. Jag har aldrig själv liksom känt någon direkt koppling till liksom min självkänsla eller så. Och hur karriären går. Utan jag har ändå alltid mått, alltså jag har liksom många andra intressen än musik också, och alltid har liksom med bra folk runt mig, en jättehärlig familj och liksom underbara vänner, så att jag aldrig känt att fan, om inte det här går vägen så suger livet liksom, utan det är att jag får jobba med det som jag älskar, det ser jag bara som en stor liksom bonus.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination. YahooFinance.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du började turnera 2016 på sommaren. Och sen är du med i Melodifestivalen 2017 igen.
Yep.
Berätta om resan från 2016 till 2017.
Ja, men det kändes som att det tog liksom aldrig slut. Det var som att där hoppade jag in i någon slags ekorrhjul. Och sen så fortsatte det bara snurra. För jag var ute och spelade hela 2016 och hela hösten där, och då blev det redan klart med en till liksom en till mellosäsong, och det började redan bokas in liksom massa jobb för 2017. Och så kände jag väl att jag hade en jäkligt stark låt inför det året, och vi jobbade fram ett nummer som jag tyckte kändes supercoolt. Så att det känns som att det aldrig liksom hela den perioden när jag blickar tillbaka känns som ett enda liksom projekt på något sätt. Två melloår och ja, fram till att jag vann då 2017.
Men skrev du låten helt själv?
Nej, den var jag inte med och skrev överhuvudtaget. Utan det var Robin Stjernberg och David Krieger och K1 heter han. Så att den fick jag serverad till mig bara på ett silverfat.
Ett guldfat.
Ja, ett guldfat till och med.
Och när fick du det?
Sen sommar någon gång 2016. Och så spelade jag in den och skickade in. Så att jag blev klar ganska tidigt det året, kommer jag ihåg. Jag fick nog besked redan så här i någon vecka efter liksom inskicket, som jag kommer ihåg det.
Var det Christer Björkman som ringde upp då?
Jag kommer inte ihåg, men jag tror det var Frida faktiskt som ringde då från skivbolaget.
Ska jag tacka Frida igen?
Ja, men jag jobbade fortfarande med henne då. Nu är inte hon kvar där på Universal, så. Men jag har för mig att hon låg på sjukhus, att hon hade fått något, om det var blindtarmen eller någonting. Så hon liksom låg på sjukhuset, och jag har för mig att Christer ringde till henne då, bara, men för att ge henne lite glada nyheter, så kan jag redan nu avslöja typ att ni har fått med den här låten. Så var det. Så sen ringde hon mig.
Så du kunde chilla fram till nästa års Melodifestival?
Ja, men jag har för mig att jag körde på liksom. Ja, det kändes som en enda lång turné, 2016, 17, 18 typ. Jag bara...
Och sen är du med i Melodifestivalen 2017, kände du då, nu jäklar ska jag vinna?
Ja, det gjorde jag. Verkligen. Jag älskar ju att tävla och kände att jag hade liksom alla förutsättningar för att vinna med den låten och det liksom det numret som vi hade gjort med de här rullbanden. Och det kändes liksom, låten var cool och det stack ut både liksom allt som vi gjorde, så att jag hade absolut segervittring redan innan det drog igång liksom. Men jag visste ju också att det var många andra starka låtar, och jag var ju inte ens alltså folkets favorit när jag väl vann, utan jag var ju trea så jag vann ju tack vare juryn liksom, internationella juryn.
Och hur gick det i Eurovision sen?
Femma kom jag där, så det var jag också toknöjd med.
Ja, det förstår jag verkligen.
Och i och med att vi har haft så mycket framgångar liksom sen 2012, och året innan mig var det ju Frans då, Skånepågen, som blev femma, så att det var skönt att kunna liksom hålla samma nivå som året innan.
Du vinner din deltävling, du går direkt till final.
Yep.
När du sitter där innan, så först är det internationella juryn som delar ut sina röster.
Ja.
Då ligger du etta.
Yep.
Vem ger den svenska juryn sina högsta poäng till?
Nano tror jag var etta, och så var det Victoria som var tvåa. Men det skilde ganska lite mellan oss tre, men jag var ändå trea där liksom. Men jag kommer inte exakt ihåg hur de liksom la upp det när de presenterade resultatet, men det var ju ganska hög puls, kommer jag ihåg.
Ja, jo. Och vad händer när du förstår att du faktiskt har vunnit?
Jag har någon film på det faktiskt. Det var någon som satt och smygfilmade mig av vårat gäng där i Green Room. Men vi hoppade väl och skrek i typ 10 sekunder innan det var någon som riktigt tag i mig. Då ska man upp på scenen och ta emot den här pokalen, sångfågeln. Jag hade dock missuppfattat det, så jag hade ett nummer där jag började bakom scen. Sen kom jag inte upp på scen förrän i första refrängen. Och jag trodde att jag direkt skulle framföra min låt. Så att jag sprang på Friends Arena bakom scenen och ställde mig där i kulisserna. Och så hör jag typ i mina in-ears när jag stoppar in dem att alla på scenen letar efter mig och undrar vad fan jag har tagit vägen. Liksom. Han Henke von Zeigberg, han stod och ropade. Så fick jag springa tillbaka och så upp och ta emot den här ifrån Frans då, lämna över den här statyetten. Så att det var väl, ja men det var eufori, det är nästan lite blackout. Jag kommer inte ihåg allt som skedde i den stunden liksom, men det var ju så jävla häftigt.
Men kan du sjunga den?
I can't go on when you look this freaking beautiful. Yes.
Ska jag fylla i?
Ja, det lät inte så dåligt. Får jag hänga med och köra någon gång?
Inte så dåligt. Och sen blir du tillfrågad om att vara med i Let's Dance.
Japp.
Och vad känner du inför det då?
Alltså jag har ju haft liksom, sedan jag var med i Idol 2008, fått inpräntat i mig själv hur fruktansvärt dålig jag är på att dansa. Och jag tycker ju själv att jag har ingen fallenhet för det. Alltså, så att jag var ju jävligt tveksam först. Men samtidigt så kände jag att fan var roligt. Och det kanske är precis det jag behöver för att få lite ordning på kroppen. Nu är det kanske inte så ofta man kör en vals liksom när jag är ute och giggar. Men jag funderade inte jättelänge ändå innan jag tackade ja liksom. Det lät väldigt kul.
Och så får du Sigrid som partner.
Mm.
Berätta exakt om det första mötet.
Och när jag träffades första gången, det var när vi spelade in den här trailern till programmet. Eller vi hade väl setts några gånger tidigare i och med att vi var på samma skivbolag. Och hon gjorde ju Mellon året efter jag vann. Så vi hade setts liksom i korridorerna några gånger på skivbolaget och här och där. Men inte speciellt mycket förut. Så att den enda bilden jag hade av henne var väl typ att jag hade sett henne på Let's Dance och i Mellon det året liksom. Och ja, men kändes som en, jag visste också att hon hade vunnit flera omgångar av Let's Dance, så att det kändes ändå som en bra liksom chans att komma långt i tävlingen. Och ja, men en så här härlig, peppig, glad tjej liksom. Så vi hade skittrevligt från första stund. Vi spelade in den där trailern och vi skrattade åt jävla dåliga, var på dansa typ, och jag kunde knappt göra en vanlig liksom så här snurr in i min famn när vi skulle göra någon så här 2 sekunders koreografi liksom. Så att ja, det var liksom bara klackarna i taket från första stund vi träffades. Vi hade skitroligt verkligen.
Då var båda singlar.
Ja, väldigt nyblivna också båda två. Så det var ju typ...
Hur länge hade du varit upp med din tjej då? För du hade du träffat, antagligen har du träffat fler tjejer efter Emma då.
Ja, jo.
Ja, det är, jag tror inte att du levde i celibat.
Nej, men vi hade varit ihop ganska länge, flera år. Och var förlovade liksom.
Och varför bröts den förlovningen?
Ja. Varför bröts den? Alltså det funkade liksom inte. Så vi fick gå skilda vägar liksom, lite så.
Och jag tänker, du har förlovat flera år, du har inte skaffat ett barn till där?
Nej, det gjorde jag inte.
Det kändes som att du inte ville det där då. Sen ja, är du med Let's Dance, träffar Sigrid, och det, är det kärlek vid första ögonkastet eller tar det?
Nej, inte kärlek vid första ögonkastet. Men vi
hade andra ögonkastet.
Nej, men alltså det var väldigt härlig energi från första början, det var det. Alltså vi tyckte om varandra. Så jag kände att alltså shit vad härligt, vi kommer att ha svinkul liksom. Men inte mer än så kände väl någon av oss. Men alltså ja, det blev ju också direkt typ, vi började ju träna ihop redan där och då. Så det gör man, tränar ju en liksom, som du vet, en lång period innan programmet ens drar igång. Så att det blev ju typ att man umgicks nästan varje dag. I alla fall måndag till fredag liksom, och tränade. Och vi gick ju in för att träna stenhårt, för jag ville ju liksom komma in och verkligen satsa på att vinna. Men så kände liksom nog båda två typ efter att, ja, men vi har tränat ihop i 6 timmar och sen så ringer man ändå och tjatar med varandra på kvällen. Fast man umgåtts hela dagen liksom.
Som ett strävsamt gammalt par
liksom. Ja, men lite så. Så att, ja.
Du kan väl lika gärna flytta ihop?
Nej, men vi fortsatte ju, alltså vi blev väl kära innan Let's Dance var över, så mycket kan jag ju säga.
Gick det inte rykten om er också att ni var ihop?
Men det gjorde det redan liksom innan att vi blev kära i varandra liksom. Och det fattade vi, alltså när vi blev ihopparade där, att, och båda två var nyblivna singlar, så då kände ju båda två att det är klart att det kommer spekuleras en del. Så det var ju snarare så att vi kände att nej, vi ska absolut inte bli kära i varandra. För de ska inte få rätt liksom, och nu behöver båda vi vara singlar liksom. Båda kände det att ja, men det var läge att gå in i någonting nytt liksom. Det var jättenytt för båda.
Ja.
Så det var ju snarare att man, av alla de där skriverierna, att vi båda två kände att nej, vi ska inte bli kära i varandra. Men så blev vi det ändå.
Såklart. Mm. Det är ju lätt att, jag kan förstå att det är lätt att bli kär i sin partner. Och speciellt i mina 2 snygga människor liksom, med härlig energi. Det är klart,
ja,
det är inget
alltså
konstigt.
Jag tänkte också
konstigt.
Så innan så håller, jag själv var med i Let's Dance.
Jo, men vänta, sen står du där, du ska dansa med danserna, man håller om varandra flera timmar per dag, man tar på varandra.
Ja, men för min del var det verkligen inte det som var grejen alltså. Jag hade verkligen extremt svårt för att känna något sexuellt i dansen.
Nej, jag bara tänker när jag skulle förklara det här för dig, ja, att man ska känna på den. Börja ta på mig själv så här och smeka, ja, mig själv. Jag bara,
jag tänker så.
Åh, vilka härliga händer jag. Nej, jag skojar.
Ja, nej, men för mig,
jag är kär i mig själv med andra ord.
Man kan ju tänka det så här, man dansar rumba och allt vad det är liksom, och att det får en att känna någonting. Men jag var ju så jävla koncentrerad på bara dansa, så att det var absolut inte det. Men det är ju verkligen en crash course liksom i att lära känna. Alltså man tänker att man börjar dejta någon som vanligtvis. Alltså innan du kommer upp i det antalet timmar med en person som du gör under liksom 2 månader i Let's Dance. Alltså det är ju 1 års dejtande minst liksom. För man sitter ju ihop redan från första dagen. Så det var verkligen inte dansen som gjorde att det liksom tände till mellan oss två. Utan det var verkligen alltså umgänget och snacket. Och...
Får jag fråga då? Ni måste ju ändå ha kysst varandra innan Let's Dance var slut.
Ja.
Så ni hade ju ett, jag behöver inte gå in på det. Men,
nej,
men, ett,
men ja, det gjorde vi.
Men ni hade ihop det helt, ja, enkelt. Och då lät jag väldigt liksom,
ja,
politiskt korrekt. Ja. PK.
Exakt. Men inte så tidigt som folk började spekulera.
Nej, nej, inte efter en vecka, men efter
i ett någon slags mellan.
Efter 6:e, 7:e veckan, ja, kanske. Ja.
Ja.
Ja, men det är väl härligt. Det är fantastiskt att 2 personer kan hitta varandra. Och ni har ju varit ihop sedan dess.
Ja.
Nu väntar din sambobarn,
ja,
Sigrid.
Även jag.
Ja, även du. Även du, men jag tänker att hon går ändå runt med,
ja,
den här tunga
magen.
Magen
liksom.
Hur har det varit för henne? För att hon har ju gått in i väggen också, Sigrid.
Yep.
Och berätta om det lite.
Ja, alltså det var ju då hösten 2019. Och det var ju alltså då innan vi ens hade liksom gått ut och sagt att vi var ett par. Som hon började känna de här första symptomen som hon inte visste var alltså utmattningssyndrom då. Men det var liksom mycket så här. Hon hade jobbat jäkligt hårt i många år och på så många olika ben, så att hon var väldigt liksom sönderjobbad, tror jag. Alltså, bara Let's Dance är ju så här, som du vet, 150% arbete. Och sen hade hon både dansgig och sånggig och jobbade skitmycket med sociala medier. Så att, det var aldrig en lugn stund liksom. Och det började väl ta ut sin rätt, och så kände hon att hon fick... någonstans där hösten 19, att kroppen sa ifrån liksom. Och det var precis typ efter att vi hade köpt våran villa. För vi hamnade direkt i något slags läge där vi... Så jag bodde ute i Täby, hon hade en liten lägenhet in i stan. Och vi var mest ute hos mig, och det började bli lite trångt där med vi tre. Vi var tre varannan vecka och liksom... Bara vi två varannan vecka, och så båda två ville bo i hus och hade liksom drömt om det. Så bara, så vi köpte det här huset, och sen typ ganska strax efter det så fick hon ju sin sån här krasch som de flesta som får utmattningssyndrom upplever liksom. Så det var ju en jäkla prövning såklart, att gå igenom det tillsammans så snart efter man blir ett par också liksom. Vi hade ju inte ens varit ihop i 1 år när hon gick in i väggen. Hon säger att man inte får säga gick in i väggen, men det är väl det det uttrycket de flesta känner igen.
Och vad innebär det då att få utmattningssyndrom? För de som inte vet, tänker jag.
Ja.
Vill man inte gå upp på månaderna? Är allt bara liksom en neddragen rullgardin?
Ja, det är ju super individuellt som jag har förstått det. Men om man tänker det som jag har fått se då, och liksom Sigges upplevelse, så vill gå upp på morgonen, det vill man absolut, men man kan inte liksom. Det fanns ingen ork, och hon fick mycket konstiga liksom fysiska symptom, som vissa kan liksom få problem med synen, liksom blicken kunde inte fokusera på något, det bara liksom fladdrade, svårt att prata liksom med, svårt med intryck liksom, bara kolla på tv och ha en konversation med någon, det gick liksom inte både lyssna och titta på personen samtidigt. Så att det var ju verkligen, när det var som värst, skitjobbigt för henne. Alltså hon, att tömma diskmaskinen kändes liksom helt övermäktigt. Så att både göra det och duscha på en dag, det gick liksom inte. Så det var på den nivån. Men den djupaste svackan var ganska liksom kort, som tur är. Sen så började det ändå på något sätt gå åt rätt håll. I långsam takt, men ändå åt rätt håll.
Och hur stöttar du som ja, någon som står bredvid? Är det inte svårt?
Jo, det är svårt.
Och din son, påverkades han i det här?
Nej, det skulle jag inte säga att han har gjort speciellt mycket. Det är väl mer att så här, hon har ju fått liksom fokusera väldigt mycket på så här, gå och vila, meditera. Sånt, det har funkat för henne. Att ta sig stunder i mitt på dagen och gå ifrån, lägga sig och göra någon så här meditation, komma ner i varv. Men i övrigt så känner jag, så dels så kom ju pandemin. Om en pandemi kan komma lägligt så gjorde väl den här det, för att 2020 då, när vintern hade gått, och så ställdes ju typ alla mina jobb in. Så att jag har ju haft jättemycket ledig tid och kunnat liksom vara så bra support som möjligt på, och sköta det mesta praktiska som har med liksom, ja, men handla i affären, och liksom göra så mycket jag kunnat för att underlätta vardagen liksom. Så det var ju ändå på något sätt lite tur i oturen.
Hur fick ni ekonomin att rulla?
Ja, alltså Sigrid har varit sjukskriven liksom. Så jag har ändå kunnat jobba under pandemin. Alltså när det har varit tak på 50 pers, så har jag åkt runt med min gitarr och kört gig för 50 pers. Och liksom huggt på alla grejer som har funnits. Så det har liksom, jag ska inte klaga. Vi har absolut inte drabbats hårdast av den här pandemin på något sätt. Och det har funkat liksom.
Var hon gravid en gång tidigare?
Ja, den hösten där då, 2019, vilket var, då hade ju inte vi varit ihop speciellt länge. Och plus att då hon, jag tror inte riktigt att hon hade tokkraschat den med utmattningen, men det hade börjat komma vissa liksom signaler från kroppen att hon inte, så att hon var väldigt trött och liksom, och kände inte att hon orkade, eller hon, det var något som inte stämde, kände hon i kroppen liksom.
Så då valde hon att avsluta.
Ja.
Ja. Och nu har det ju gått 3 år.
Ja, till hösten blir det 3 år.
Hur känns det då för Sigrid?
Men hon är ju verkligen på, alltså hon jobbar 75% nu, fortfarande sjukskriven 25% för utmattningen, men det är ju alltså, ibland kan hon känna att det går lite trögt, men jag som står bredvid och ser utvecklingen och ser liksom hur sjukt mycket bättre det blir hela tiden. Så hon är verkligen på rätt väg och hon tar hand om sig själv på ett helt annat sätt nu. Så att just nu så känner ju både jag och hon att vi är på en superbra plats i livet liksom, och längtar skitmycket till i höst när det ska komma en till familjemedlem. Och så jag vill inte prata för henne, men jag tror att hon verkligen känner sig tillfreds med livet liksom.
Vet ni vad det blir?
Nej, vi har faktiskt valt att inte kolla det, så vi kör lite old fashion style.
Vad tror du det blir? Vad känns det som?
Ingen aning, jag vet inte hur man ska liksom kunna känna det. Jag har aldrig förstått den grejen, men det spelar verkligen ingen roll för mig.
Jag fick ju alltid höra att man har en liten kula på magen, så är det oftast en pojke, och sväller man hela kroppen så blir det en tjej.
Mm-hmm.
Men alla mina 3 graviditeter såg likadana ut. Och ja. Jag har 2 pojkar och en flicka, ja. Så jag vet inte om
man
det
är så mycket olika. Men nej, alltså, bara så länge den har liksom 10 fingrar och 10 tår, känner jag, så är vi nöjda.
Det låter så fint, Robin. Ja. man blir glad för var och en.
Verkligen. Ville vill dock väldigt gärna ha en lillebrorsa, så att det skulle vara för hans skull.
Ja, gulle. Mm. Och har han syskon från sin mammas sida?
Nej. Så han är ensam barn än så länge. Han har väldigt många kusiner. Så min syra och Emmas brorsa då har barn, och de har bara fått tjejer. Och sen har han en extra kusin då i Sigrids syra som har en dotter också. Så att han har ju 6 tjejkusiner och inga killar. Så, att...
så en liten kille skulle sitta fint.
Ja.
Tänker du att ni ska skaffa fler barn, du och Sigrid, längre fram?
Ja, det tänker vi nog. 1 till i så fall. Max 3 barn tänker jag, för att annars måste man skaffa minibuss.
Ja, men vad fasen. Det är härligt med en stor familj.
Ja, det är det verkligen.
Och jag vet att egentligen ska man göra Sigrid med podden och fråga henne, men jag tänker att ni pratar mycket om er framtid.
Mm.
Vad jobbar hon med idag?
Ja, nu vet jag inte. Nu hon har lite projekt som jag inte vet om jag får prata någonting om. Men alltså, för henne har ju varit, hon har ju haft väldigt många olika ben att liksom stå på och jobbat med. Men tyvärr har det liksom det som har som hon har gjort, jobbat mest med liksom förut, det har ju varit dansen. Men den har varit så svår att gå direkt på, för att det är liksom både fysiskt och krävande. Och liksom, hon har inte liksom klarat av det i det tillståndet som hon har varit i sen 2019 tyvärr. Så att då har hon ju haft fördelen och även kunnat liksom jobba mycket med sociala medier. Och det har ju varit en bra liksom smygstart nu efter utmattningen, och kunna jobba mycket hemifrån och styra själv när man ska jobba och liksom inte behöva ha någon tid att vara någonstans och passa och sådär. Så att det är väl det hon har, och sen så skriver hon på lite andra grejer som hon, ja, du får väl bjuda in henne, får hon prata lite.
Ja, absolut, om det. Hon är så välkommen.
Ja, men hon har en massa roliga grejer på gång.
Det jag tänker på också är att, ja men så här, du blir upp med Sigrid, och skulle säga att, skulle du säga att man känner att det är kvinnan i ens liv?
Ja,
du har haft många tjejer.
Ja, det kan man väl säga kanske. Men,
känner du annorlunda den här gången?
Ja, det är absolut.
Vad är skillnaden? Rent känslomässigt.
Men skillnaden skulle jag säga är tryggheten som vi känner med varandra. Och det kan jag säga, för det har vi verkligen pratat om liksom. Jag ska inte prata för henne annars, men det finns någon slags så här skön trygghet att vi liksom, vi litar på varandra och vi vet vad vi har varann, och den här liksom, hon i alla fall mig en så här hemmakänsla liksom. Det är alltid så himla mysigt att komma hem, och det är mycket tack vare henne.
Kan det vara en känsla att man har känt varandra hela livet?
Ja, men så känner vi verkligen också. Vi har känt varandra längre än vad vi faktiskt har gjort. Men vi är väldigt lika på många sätt, och vi delar mycket liksom intressen och värderingar. Och sen så här, jag är så här personligen lite allergisk mot så här uttryck som kvinnan i ens liv, och att man är meant to be, och att det bara finns en liksom för varje. Jag tror inte riktigt på den där grejen, men jag tror stenhårt på att när man hittar så rätt som vi har hittat nu, då ska man liksom, skulle aldrig få för mig att äventyra det nu, för att det är liksom väldigt sällsynt tror jag.
Har du kunnat äventyra förhållanden tidigare?
Nej, men jag har nog ändå kanske någonstans inne känt att jag inte är säker på att det här är liksom livet ut. Även om man, det är inte något man kanske tar upp med den som man är tillsammans med. Men det är väl bara någon slags här känsla man har i kroppen, och man kanske inte heller riktigt vet förrän man hittar den som man känner sig så där trygg och hemma med.
Och det har du gjort nu?
Ja, det känner jag verkligen.
Fick du någon råd i hur du skulle vara när Sigrid blev sjuk? För ibland kan man ju stå där själv handfallen och inte veta hur man ska bete sig.
Alltså fick och fick, alltså jag tog reda på det själv. Jag var ju ganska, alltså i början när hon gjorde alla sina läkarbesök och psykolog, och sen kom hon in på en stressklinik. Men hon var ju liksom så, mådde ju så pass dåligt att hon inte kunde ta sig in till stan själv. Så att jag har ändå varit med väldigt mycket och liksom kört och suttit och väntat. Och sen har vi pratat mycket om det hon har fått liksom jobba på. Och på den här stresskliniken som bara jobbar med utmattningssyndrom, så fick hon med ganska mycket liksom infoblad och papper och sådär som även var till anhöriga och partners och så vidare. Så att, och sen så liksom, ja, sökt väldigt mycket själv på nätet, både liksom för min egen skull, men även för att hitta sätt för henne och komma vidare liksom.
Har du själv tyckt att det har varit jobbigt, eller har du bara tänkt det här ska bli bra?
Jag har bara tänkt att det ska bli bra. Jobbigt? Nej, ja, det är klart att det har varit påfrestande och jobbigt i stunder, men liksom aldrig som man har känt att det här kommer aldrig lösa sig, utan den inställningen kan man liksom inte ha, för då kommer det ju inte lösa sig, utan man också, hjärnan är ju också, vi är det enda djuret som kan liksom stressa oss sjuka och tänka oss sjuka, som vi kan. Vi, den här långvariga stressen, det är ju en känsla som vi själva framkallar i hjärnan. Och vi kan också tänka oss själva liksom friska, om man bara har rätt mindset. Så det har varit vårat liksom mantra under den här tiden. Men, och hon har även börjat faktiskt nu känna att i efterhand att fan, det ska bli lättare att få information om det här. Så hon var faktiskt senast nu i förra veckan och föreläste på en skola för ungdomar om psykisk ohälsa och vart man kan vända sig och så vidare.
Hur kommer Sigrid, kommer hon bra överens med Emma?
Ja, jättebra.
Så de är polare?
Ja.
Eller polare,
ja,
med dem?
Polare, men ja, men alltså, vi träffas ganska ofta, så det är väl... Vi har ju alla liksom Ville som gemensam nämnare och allting funkar jättebra, så att det är vi superglada för liksom.
Och det är ju bra att exet och styvmamman till ens barn funkar bra, för då kan ju de också föra sin kvinnodialog.
Ja, men absolut, det är ju aldrig någon nackdel.
Driva lite på din bekostnad och så
ja,
vidare.
Exakt.
Kan de göra det ibland?
Ja, det tror jag nog.
När du inte hör på.
Ja, troligtvis.
Så hur ser ditt liv ut om 5 år? Kan du tänka dig ställa upp i Melodifestivalen igen?
Det kan jag nog, men jag tror nog att jag tar nog kanske något år off nu. Vi får se om man är välkommen tillbaka, men det har ju blivit ett stående inslag de senaste åren.
Du var ju med 2022.
Ja.
Vilken låt var det år 2020?
2020, då körde jag en låt som heter Take a Chance. Och så
det är Take a Chance on Me.
Precis. Abba ska man göra. Nej, då hade jag nog diskad.
Men sjung den.
Hur går den? If you take a chance on me, we could write some history and we would be rising higher above the trees. Så den sjöng jag då, och så var jag med nu i år igen då med Innocent Love.
Och var kom du 2020?
8.
Och så avslutar vi med 2022.
Ja. Innocent Love.
I just wanna stay in this moment. Take a little sip of the ocean with you.
Och hamnade väl näst sist i år.
Det kan vara kul det också.
Ja, det har jag aldrig provat innan, så varför inte liksom?
Varför inte?
Nej, men det bekommer inte mig så mycket alls. Alltså jag får gå direkt till final alla 4 gånger som jag har varit med. Och har haft så jäkla roligt, och alla kan inte vinna liksom.
Och du har fått vara med 4 gånger. Verkligen. Det är mer än vad många, många andra i det här landet har fått. Tack för att du kom hit, Robin.
Tack så hemskt mycket.
Tack, tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.